Lördagsgästen på Retro FM.
Ja, då ska man ju vara nyfiken på någon den här lördag förmiddagen också. Och den här veckan är jag nyfiken på killen som borde ha lite mer koll än vi andra på vad som händer där ute i Malmö, Skåne, världen. Joakim Palmqvist, Sydsvenskan, Veckans Brott. God morgon.
God morgon, god morgon.
Alltså, vad är det som händer i Malmö just nu? Om man ska bara lite kort så här alliera över
det. Ja, men vi har ju sett de senaste veckorna, för att inte säga månaderna, sett ett antal grova våldsbrott som har skakat om oss allihop, inte minst politikerna. Vi har fått 34 punkters program ifrån regeringen och en massa bråk om vilka insatser som ska göras och så. Men det vi ser nu, om man ska vara lite mer seriös, det är utflödet av 30 års utveckling där samhället har misslyckats med att hålla nere gängen.
Tryckkokan håller på att koka över nu.
Det har runnit över en gång till i den där kannan som det har droppat och droppat och droppat i så länge.
Men du, är du förvånad som jobbar som kriminalreporter skulle säga, Veckans Brott jobbar du med. Är du förvånad över det som har hänt nu sista veckorna, sista månaderna?
Nej, jag är inte ett enda dugg förvånad. Det här var någonting jag och kollega Barkman på Sydsvenskan varnade för redan 2011. När vi skrev en bok som man inte ska göra reklam för.
Men... det får du göra.
Ja, okej. Okay. När vi skrev boken Mafiakrig. Och då hade vi tittat på den här utvecklingen. Vi ger en historik och ett sammanhang. Och sen så tittar vi framåt lite grann i tangentens riktning. Och detta som händer nu, det är exakt det som vi varnade för. Unga människor med impulsgenombrott och för stora vapen.
Jag satt här precis och läste Svenska Dagbladet hade ju lite ett gräv var vapnen kommer ifrån nu för några veckor sedan. Och förvånande hur lätt det är att ta sådana här gamla checkvapen. Genom Europa.
De där är superintressanta. Jag känner Mattias Ståhle som har gjort det där knäcket. Vi gjorde motsvarande för ett par år sedan i första vågen så att säga. Det handlar ju om att man använder skarpa vapen med stift i för att kunna leka krig. Det är sedan gammalt i Slovakien då. Och jag menar, där kunde vem som helst kan köpa dem över disk. Jag gjorde det själv. Jag köpte en Kalashnikov som var fullt laglig där och då i Slovakien. Jag förde aldrig ut den, men vi gjorde då ett reportage om det här. Sen sålde jag tillbaka den till en polis för €1.
Okej.
Okay. men det var ju skrämmande hur lätt det är att få tag på skarpa vapen. De här stiften slår man lätt ut med en metallpinne liksom och får dem helt sjukt klara.
Jag sitter och funderar, Joakim, varför sätter du det? Alltså, det finns ju så mycket att göra inom journalistiken, men varför kriminalreporter? Finns det någon så här djupare tanke varför det blev det?
Ja, det gör det. Jag började ju i slutet på 90-talet med det här. Då fick jag ett vick på Sydsvenskan som kriminalreporter. Hur stavar man till kommissarie? Var liksom min första fundering där. Men egentligen så är det ju journalistikens grundsatser man lägger fram där också. Det är de sex frågorna. Vem, vad, var, när, hur och varför. Man söker svaren. Och sen är kriminaljournalistik en lätt dramaturgi, vitt och svart. Allting är antingen lagligt eller olagligt. Så det var det som liksom drog mig in i det.
Har det aldrig blivit så här att du känner att, för du har ju varit och träffat människor, samhällets bottenskikt ska jag säga, folk som är utkanten av samhället, outlaw-kulturen och allt det där. Har du aldrig blivit så här rädd för någon situation där du liksom har hamnat?
Absolut. Jag är konstant rädd, höll jag på att säga. Nej, jag menar att den som är aldrig är rädd är nog dum i huvudet. Man måste vara rädd och förtänksam innan man träffar farliga människor. Men jag tror, och min erfarenhet så här långt visar mig, att så länge man är ärlig och rak med vad det är man vill och ställer frågorna och representerar den personen på ett korrekt sätt, vare sig det är bra eller dåligt för personen, så stärker det min situation gentemot den människan. Och då blir man inte huggen med en yxa i bakhuvudet. Liksom.
Men har det varit i något läge så att du har tänkt att shit, där borde jag nog inte ens ha frågat eller tagit kontakt med den här personen eller hen?
Ja, det har hänt. Det var, om du vill att jag ska dra den historien.
Jättegärna.
Det var i samband med ett mord för nästan ett 10-tal år sedan i stan. Det var rätt så oroligt. Jag knöt kontakt med den ena sidan, mötte dem på ett mycket säkert ställe med övervakningskameror i närheten och diskuterade, frågade, kunde skriva en artikel. Sen hörde personen av sig igen och då stämde vi möte i en annan del av stan och vi möttes med våra bilar. Han pekade in i ett parkeringshus, jag kör in i parkeringshuset, kliver ur min bil, stänger av den, kliver ur bilen och så inser jag att nu har jag begått ett misstag. För där är tre personer som kommer mot mig och en av dem har väldigt kort hals.
Upp.
Och har man kort hals så betyder det i alla fall för den här personen att han hade skottsäker väst på sig. Och har du skottsäker väst på dig och tillhör den här grupperingen i Malmö, då är du beväpnad också. Mm. Och där fanns inga övervakningskameror.
Vad får du genom huvudet då, Joakim?
Nu är 190 cm, 95 pannor och Palmqvist inte så stöddig längre. Fan, de kommer att fimpa mig. Det var det första jag tänkte. Så där var jag rädd på riktigt. Det tog en stund, men det gick ju att snacka sig ur den där situationen till sist. För de var inte så glada, någon av dem.
Vi pratar om olika grupperingar. Alltså, första gången jag kom i kontakt när jag började jobba här i Skåne med journalistik, så var det ju under MC-kriget på 90-talet. Och MC-gängen, det var ju det som snackades innan det kom dit vi är idag. Alltså, hur är det med MC-gängen? Tycker att man hör inte så lika mycket om dem. Det är ju andra grupperingar nu som...
MC-gängen var ju den första vågen i den här 3 decennier långa utvecklingen som jag pratade om lite grann innan. Och de var ju oerhört effektiva och syntes väldigt mycket där i slutet på 90-talet. Det var granatskott, pansarskott, och det var en mängd människor som dödades i det stora nordiska MC-kriget. För att svara på din fråga, de syns inte lika mycket nu för tiden.
Synligen aktiva dock.
Det är min avgjorda tro utifrån vad jag hör från både Ekobrottsmyndighetens poliser och vanliga poliser. De har ju gjort sina hundår, skapat sig ett varumärke om man ska vara väldigt schematisk. Och med hjälp av det här så kan man använda namnen på de båda MC-gängen som ett påtryckningsmedel i olika upplägg. De under 00-talet använde de dåtidens gryende eller pyrande gäng som sina handgångna män, som budbärare och så vidare. Mm. Så att de arbetar, har det sagt mig, via ombud mer eller mindre nu för tiden. Men de syns inte, det gör de inte.
Skalbolag sådär.
Ja, men precis. Jag menar, man fastän, Hells Angels International har en stor incorporation, ett bolag i USA som driver hela deras legitima verksamhet också. Och deras illegitima verksamheten pratas det väldigt mycket om på olika håll, men de har alltså en bas i form av aktiebolag och fastigheter och annat också.
När man sitter och läser de här senaste tidens händelser och senast skottlossning på Möllan och så vidare. Hur rädd ska man egentligen vara? Alltså, det känns som att man har tagit ett steg närmare det offentliga rummet. Förr har det liksom skett på kanske mindre offentliga platser.
Alldeles precis så. Alltså, man ska inte vara så förfärligt rädd. Det är väl det absolut mest generella man kan säga. Det som har hänt de sista 20 åren, det är att våldet som helhet har gått ner markant i hela vårt samhälle. Mm. Vi är liksom statistiskt sett tryggare än vad vi någonsin har varit tidigare genom historien. Det är lätt att glömma bort. Mm. Jag kommer någon att börja skrika om att ja, men gangstrarna skjuter ju på varandra. Ja, det gör de samtidigt. Det allra grövsta våldet har ökat under de sista 5-8 åren. Så det är 2 parallella utvecklingar här, va? Generellt, våldet ner, men grövre och jävligare, ursäkta uttrycket. Mm. Och det beror på att de som står för det här våldet idag, de är yngre än vad de har varit tidigare. De har skolats in i gängkriminalitet eller nätverkskriminalitet från väldigt tidig ålder. Och våldet har varit närvarande hela tiden. Och då har man ingen empati och man tänker bara på sig själv och... säkerhetssituationen är så pass i stan att man tar på sig skottsäker väst och tar fram vapnen mycket tidigare än vad man gjorde tidigare.
Polisen försöker ju stävja det här med alla de resurser de har, men bland annat den här senaste där man träffar gängen, tar dem av, så att säga, tar dem utanför sitt och träffar akutläkare, folk som jobbar och möter deras offer. Alltså, vad tror du om den grejen och hur har de berörda parterna, om du varit i kontakt med någon av dem?
Jag har hört lite grann om det där. Det är projektet Sluta skjut. Det låter nästan lite fånigt på svenska, men det heter ceasefire på engelska, alltså vapenvila. Mm. Det har funkat alldeles förtvivlat jättebra i USA under de 20 år man har använt det på olika ställen. Mm. Det har funkat väldigt bra. Jag tror att grundtanken är jäkligt vettig. Man plockar in ett antal personer som man anser som centrala, som har mycket kontakter i nätverken, och trycker på rätt knappar, visar hur en akutläkare berättar så här går det till när man liksom ska reparera någon som har blivit skjuten. Man får olika ingångar där. Det har funkat på flera av dem. Mm. Men andra har nog tryckts bara hårdare in i kriminaliteten och liksom strider ännu mer mot samhället.
Vad kommer det här ta slut? Vad är nästa steg? Alltså, om du spådde att det här för ett par år sedan, det här vi är på väg med den här våldsamma utvecklingen. Kommer Operation Rimfrost, kommer politikerna göra skillnad, kommer x antal poliser fler på gatorna göra skillnaden?
Operation Rimfrost, den här nationella särskilda händelsen där, som är fokuserad på Region Syd, kommer att funka skitbra på kort sikt. De närmaste 6 månaderna ungefär kommer Malmö vara ohyggligt mycket tryggare än vad det har varit under det föregående året. Mm. I alla fall den upplevda tryggheten. Mm. För man ser fler uniformer på stan. Men jag tror däremot att om det inte kombineras med andra insatser så kommer det att falla platt till slut. Jag tror att det finns så pass... Förlåt.
Vad tänker du då liksom för insatser?
Det finns så pass många unga, alltså vi talar 12, 13, 14, 15-åringar idag, som är beredda att kliva in i de äldres roller och ta till grovt våld, som är skolade in i narkotikaförsäljning och langning. Så rycker du bort det nuvarande toppskiktet bland gangstrarna i stan, då har du fler som raskt kryper upp och tar deras plats, så att våldet därmed fortsätter. När det paradoxala i alltihopa är att när polisen lyckas med någonting och plockar ett par huvudfigurer, då kan det skapa mer våld. Och i och med att de är så pass många som kan gå upp och ta de här platserna, så är risken fortsatt stor. I alla fall de kommande 5 åren. Om man inte gör något annat också.
Jag sitter och tänker på de omutbara med Sean Connery och Kevin Costner. Och på det sättet man tog Chicago-maffian en gång i tiden. Att man tar dem på ekonomin, tar dem på siffrorna. Vi pratade om det nu för några veckor sedan, kronofogden. Jobbar stenhårt nu liksom på att driva in de här statussymbolerna?
Ja, men det tror jag definitivt. Det finns många saker man kan göra, men en är ju att göra det ännu lättare för kronofogden och polisen att gå kronofogdens ärenden, för det får de inte 100% idag. Det måste vara en fogde med för att ta bilen eller klockan eller pengarna. Mm. Det är ju en sak, och då går man ju på de som har mycket pengar eller har prylar. Men de använder ju sig av skickebud, sändebud som kanske håller grejerna åt dem, så att säga. Då kriminaliserar du istället nästa generation. Så att det handlar ju om någonting så tråkigt som stadsplanering, som skolinsatser med 5, 10, 15
års sikt. Basala grejer egentligen.
Väldigt basic things. Och sen tror jag också att det finns repression, poliser som jagar jättehårt. Det finns de jättesociala insatserna, fler fritidsgårdar om jag ska vara lite raljant. Liksom, med den typen av insatser, skolor, kontakt med socialen och så vidare. Men det behövs någonting mitt emellan. Kuratorer och socialarbetare pratar om något som heter mellantvång. Mm. Vilket gör att man kan från samhällets sida gå in med hårdare insatser mot unga, 9, 10, 11 år gamla. Tvinga dem, LVU-placera dem, ta dem från stan i ett tidigare skede. Det låter hårt och förfärligt, men om det är många myndigheter som har varit in och tittat på personen och gör samma bedömning att det här håller på att gå rakt åt fanders, då kan det finnas...
Då kan man ju faktiskt rädda någon.
Då kan man rädda någon, få någon att komma bort ifrån den omgivning som jag tror är den stora anledningen till att man kriminaliseras, liksom. Mm.
De här gängen som vi har sett, alltså, vilka är de? Alltså, hur ser den genomsnittliga? Alltså, för mig var det tydligt då, det var HA, det var Bandidos och allt vad de nu har hetat genom åren, och Original Gangsters och en hel palett. Alltså, är det tydliga så att de har någon gruppering sådär, som med ett varumärke med en patch på ryggen?
Det hade ju varit bättre, för då hade man varit självmarkerande. Om det sitter en dödskalle på västen så vet man att den kan man plocka och kolla lite närmare på. Nej, det problematiska är ju nu att av de här 200, kanske 300 röda individerna som polisledningen talar om, som är på väg, som är farliga, så finns det inga lojaliteter kvar. Alltså man är kompisar ibland, men hugger varandra i ryggen någon annan dag. Det handlar om pengar, det handlar om knark, det handlar om fåniga saker som vems flickvän som är ihop med vem och så vidare, som kan få dem att bråka med varandra. Så i princip vill jag se den undervärlden i Malmö som ett enda stort gäng där det är en inbördeskrig. Utåt så samarbetar man aldrig. Eller
de du träffar, Joakim, alltså, hur ser den genomsnittliga killen ut? Finns att det är primärt grabbar i de här gängen?
Ja, i princip bara grabbar. Ja, hur ser han ut? Han är född i Malmö, oftast av utländska föräldrar, men han räknar sitt ursprung utomlands, utanför Europa, en eller två generationer tillbaka. Men han är född i Malmö, uppvuxen i Malmö. Han har, bor i något av de utsatta områdena. Det typiska man säger är ju naturligtvis Lindängen, även Kroksbäck, men det finns fler platser, Kirseberg för den delen. Han är 16-17, har själv blivit utsatt för en hel del våld, blivit misshandlad, slagen och hotad, och har utsatt andra för våld, misshandlat, slagit och skjutit, huggit. Han kommer från en oftast är det familjesituationen varierar väldigt mycket. Det finns exempel på föräldrar som är väl akademiskt utbildade, fungerar väldigt väl. Det finns också exempel på brustna familjer med sociala problem och svårigheter. Men det är påfallande många av dem som ändå har socialt fungerande och arbetande föräldrar, skulle jag säga.
Det jag är mest fascinerad över är att just nu, med allt det här som har hänt senaste tiden, det är alla politiker som försöker dra snabba växlar, och det är så lätt att vi bara pumpar in massor med miljarder till polisen, vi tar och fyller gatorna med din känsla där liksom, med politikernas utspel senaste tiden, för det känns nästan lite fånigt, löjeväckande. Nu åker de på besök.
Nu kommer polisen, eller nu kommer politikerna till Malmö när man har mördat någon. Det är bara då de kommer, så kan man ju raljera kring det hela. Ja, det finns ju aldrig några enkla lösningar när det gäller det här. Jag tror som sagt att på kort sikt är det enda som hjälper, det är den här massiva repressionen. Vi måste se boots on the ground, fötter på marken, uniformer och så vidare. Det stärker den vanliga medborgarens trygghet på kort sikt. Men det måste ju då kombineras med något annat. Man måste se till att ha utredare och spanare som plockar in de som begår brott. Så att säga. Det räcker inte bara med att patrullera, för det, så att säga, det tvingar bara ner, kyler ner situationen temporärt. Så funkar det för danskarna också med deras visitationszoner. De är ju temporära, så att säga. Så att det är många som vill hitta lätta lösningar och därmed förmera sin egen politiska ställning, tror jag.
Det känns som att det är något mer komplext problem än så. Liksom. Det hade varit, då hade väl kanske någon redan kommit på det där.
Ja, men precis. Och alla lösningar som finns, i princip alla lösningar som finns på det här 34-punktsprogrammet har varit uppe på banan ända sedan 2008. Så att lösningarna är kända. Många kunniga människor, både kriminologer och politiker, har pratat kring detta. Men det har behövts ett tryck på något sätt. Och sorgligt nog är det först nu när en 15-åring skjuts till döds i centrala Malmö som trycket blir tillräckligt stort för att man kan genomföra det här.
Man trodde att det skulle verkligen ha något bägaren runnit över då när den här kvinnliga läkaren blev skjuten nere på ribban.
Nere på Sveriges väg, ja. Och vi hade ett motsvarande sammanhang 2012, nyårsdagen. En ung pojke, 15-16, kommer inte ihåg exakt nu, men som blir ihjälskjuten ute på en hyreshusgård på Rammens väg. Så att bägaren har runnit över förr, om man säger. Den fara jag kan se nu, det är att i och med att det har runnit över och det finns ett tryck på förändring och en acceptans för saker man inte kunde tänka sig för några år sedan bara, det är att man trycker igenom lagändringar eller förändringar av vårt gemensamma värderingssystem som blir väldigt kännbara på lång sikt. Jag kan inte peka på en specifik sak, men jag menar, det vore som att man började pilla på grundlagarna nu, yttrandefrihetsgrundlagen eller andra saker. Sådana hastiga lagändringar vill man ju inte se. Däremot så förstår jag att integritetshänsynen vi tidigare har känt, det har fallit bort lite grann. Upp med kameror för guds skull så att vi kan ta dem, tror jag folk tycker när sånt här har hänt.
Liksom. Ja, för ett par år sedan så var det liksom, nej, jag vill inte ta en övervakningskamera över mitt offentliga rum, mitt torg eller min gata.
Nej, 99.00 då, för nästan 20 år sedan så när man satte upp de första kamerorna på Möllevångstorget, då var ju varannan man pratade med på torget var så, nej, det tycker jag inte ska vara där. Och de får bara vara på kvällarna ifall det händer någonting. Men den funderingen har ju helt vänts upp och ner, så att integritet betyder någonting annat. När vår integritet blir attackerad av galna mördare, som det ju faktiskt handlar om, då öppnar vi upp för något annat.
De poliser du möter och mött framförallt kanske senaste året, alltså deras tänk, de som jobbar som spanare, de som jobbar och utreder de här brutala brotten, alltså vad säger de, vad är deras så här tankar och funderingar?
det finns en stor frustration bland flera av dem, för de vet inom citationstecken vilka det är som begår brotten, men det är extremt svårt att ta dem på bar gärning, så att säga. Det krävs väldigt många människor, till exempel väldigt många poliser, för att skugga en ensam gärningsman eller gangster. Mm. Fem personer får ha dygnet runt skuggning på den personen. Så att resursen har ju så sett varit låg för vad man har velat göra. Sen finns det ju också en stark frustration kring hur mycket knark som flödar in och som konsumeras i den här stan. Alltså, det är ju det som gör det gängen, det är det som de tjänar pengar på.
Och marknaden, det är ju
det är vi.
Det är vi.
Vi gjorde ett urinprov på hela Malmös befolkning år 2013, och det togs ut. Den dagen pinkades det ut 10 700 cannabisdoser. Det betyder inte att 10 000 människor var påverkade. Men flera tusen, beroende lite grann på hur man räknar, var alltså påtända på cannabis den dagen. Och det finns inte så många gangstrar i den här stan, utan det är vanligt folk som konsumerade. Och det leder ju iväg åt många intressanta håll. Det finns de som diskuterar legalisering. Danskarna gör ju det. Mm. För att kunna rycka undan benen för den organiserade brottsligheten. Där vill jag inte ha någon direkt synpunkt, för man kan prata både för och emot, så att säga.
Men precis.
Det är vi, medelklassen, som konsumerar det.
Så när vi sitter där och blir alldeles chockade, så kan man ju fundera på vem är det som har... Se till att pengarna har kommit till där liksom.
Ja, nej, men jag menar Anders Ygeman, förre inrikesministern, pratade om det där. Du ska ta kvitto när du är hos frisören och när du äter kebab och sådär. Ja. Och det har du ju skämtat om. Ja. Men det finns något i det. Alltså, allas vårt gemensamma ansvar för ett vänligt mottagande och även socialt kontrollerande samhälle.
Du, alltså jag ska kasta mig något helt annat håll nu, Joakim. Alltså, du har ju skrivit fantastiskt många spännande, intressanta böcker, bland annat om mannen som jäckade Malmö under så många år. Peter Mangs kommer gissa på en och annan som är lite nyfiken på den här personen som du både intervjuat och skrivit om. Alltså, din känsla där när du tog tag i och började jobba kring Lasermannen och hans härjande här i stan.
Ja, alltså, han fascinerade mig från första stund. Jag insåg ju då när han greps att han har ju stått bakom i alla fall ett av de två mord 2003 som jag själv hade skrivit om utan att veta vem som hade begått dem. Så han var ju väldigt en fascinerande person. Hur kan man liksom välja folk på måfå utan någon tidigare koppling och vilja mörda dem? Vad vill man uppnå? Jag följde ju den här rättegången minutiöst, i princip alla dagar, alla timmar som den pågick. Och sen gjorde jag vad jag kunde för att knyta en kontakt, bara för att själv få höra honom prata. Och det var ju inte något monster med svarta horn och huggtänder som man träffade, utan det var en så otäckt vanlig människa. Det var som att vem som helst hade kunnat göra det han gjorde. Klev fram ur skuggorna och blev den här seriemördaren som han faktiskt är. Så att mina känslor var väldigt dubbla, men det första som drev mig att komma i kontakt med honom var ju den klassiska nyhetsnäsan. Jag vill själv höra honom prata. Jag vill inte läsa enbart i handlingar och se om man kan hitta en annan motivbild eller få fram någon annan slags berättelse ur det här.
Samtalen med honom, alltså när du satt där ner och pratade med honom första gången?
Ja, det var ju också så där påfallande vanligt, för han började prata om sin musik och sina tankar kring konst och liknande, varpå jag, när jag träffade honom på Kumlaanstalten då, säger liksom, nej men Peter, berätta nu istället, nästan lite argt mot honom. Ja. Och då börjar han berätta om mordet på Tress West Persson i Ögårdsparken, som ju är en alldeles förfärlig och ett förfärligt mord. Rätt ut ur det blå attackerar han en bil för han får för sig att den är kriminell på något sätt. Och Tress, som inte har någonting med det här att göra, blir mördad. Alltså, och det kalla och väldigt sakliga sättet han berättar om det här, det skrämde mig som människa.
Ja, det är ju någonting som vi inte kan ta på. Vi kan ju ta på alla de här gängen som vi har pratat om. Här kommer då en helt vanlig, som säger, en liten gråmus från ingenstans.
Ja, verkligen. Och det här är ju också intressant när man tittar på annan typ av kriminalitet. För att många gånger så vi utgår ju som vanliga, hedliga, vilket jag utgår från att både du och jag är människor, så utgår vi från vår logik. Varför, vad skulle få någon av oss att utföra en viss handling? Säg, döda någon annan. Ja, det skulle förmodligen vara att någon attackerar oss och så ser vi ingen annan utväg och så vidare. Och samma logik använder vi nog när vi tittar på brottsliga händelser som gängmord för den delen eller Peter Mangs mord. Och så hittar vi liksom ingen tydlig logik i vad han, vad som låg bakom hans resonemang. Och det skrämmer mer, tror jag.
Veckans brott just nu, utlånad här under hösten. Vi har kunnat följa ditt arbete här under hösten. Blir det någon fortsättning?
Oh, det står skrivet i stjärnorna. Jag tycker det är jättekul att jobba med tv just nu. Och Camilla Kvartoft och hela den här redaktionen på Sveriges Television. Bara erbjudandet är tillräckligt bra, så är jag öppen för allting.
Böcker, blir det några fler sådana? Nu tar jag alla liksom lyssnarnas frågor här.
Ja, men det blir det. Jag har en plan på en bok som ska skrivas under våren här nu. Har jag tur så får jag ett par veckor i Grekland i februari. När man inte kan göra något annat än läsa och skriva. Så där har jag en plan. Men jag vågar inte säga mer än så, för det kan gå åt fanders också.
Okej. Rör det någonting det som har hänt här i höst?
Ja, det handlar bara om det som har hänt här i höst och vad som kanske kan göras åt det i förlängningen.
Joakim Palmqvist, att vi kunde sitta här hela denna fantastiska lördag, men stort tack för att du tog dig tiden och god jul får väl säga så här lite förskott.
Ja, tack så mycket och god jul. Lördagsgästen på Retro FM.